och välkomna tillbaka till ännu en torsdag tillsammans med mig, Manuela Escobar.
Och Sandra Kamenisch, och till våran podd som heter...
Escobar och Kamenisch. Mm-hmm. Till våran hjälp har vi denna vecka, liksom alla andra veckor sen vi föddes, världens bästa klipp-Oskar. Klipp-Oskar, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Eller tillbaka och tillbaka. Finns det någon som jobbar med det här dygnet runt så är det klipp-Oskar. Hur mår du?
Mycket bra, mycket bra. Jag har varit i Bryssel och känner mig påfylld av energi och
av öl.
Och belgisk öl, precis. Där sitter han och jäser.
Han jäser i sin nya gröna tröja.
Klipp-Oskar har köpt en tight, mycket sexig bomullströja som
i
han
Bryssel.
Försöker förföra oss damer med. Mm. Går sådär.
Vi får se hur det går.
Vi får se hur det går. Men, Sandra... Mm. Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra.
Nej, det har den inte. Varit... Du ljuger, inte? Sandra. Nej, du var med om ett jävla nära döden upplevelse.
Men just
det. Det är därför jag frågar.
Ja, men jag blockerar nog mig lite grann. Det har hänt så himla mycket den här veckan.
Vi tar om det här från början. Sandra, hur har din vecka varit?
Alltså, den har varit så... Den har varit bra.
Nej, den har varit så fruktansvärt.
Nej, men den har ju varit bra. Jag sitter ju här live and kicking. Nej, men det har hänt så fruktansvärt mycket saker. Den har varit omtumlande. Mm. Är du nöjd med det svaret?
Jag köper det. Omtumlande.
Den, ja. Vill du fråga mig igen eller? Nej, jag skojar bara.
Det är okej. Vi kan...
Den har varit omtumlande. Det har varit sista veckan med musikalen Livet är en slager. Man säger hej då till en väldigt maffig tid, positiv tid i ens liv. Jag har varit och tävlat i länsfinalen, i Jönköpings länsfinal för Svensktoppen nästa. Och på, ska jag berätta om den grejen kanske?
Ja.
Mm. Oskar Wilde, vill du Manuela?
Ja, berätta på. Klart ni vill prata. Det är ju ni spelar ju det där.
Nu äter
ta
den
över min podd bara och berätta om eran... Är det ett band som inte jag får vara med i?
Nej, du får inte vara med där. Vänta, nu måste jag dyka. Mm. Så här var det. Jag och min kusin, vi tar vår bil. Vi åker till Jönköping.
För ni ska vara med i Svensktoppen nästa i länsfinalen.
Yes, min kusin Maria ska vara med och köra. Hon kör. Och jag sitter bredvid. Och vi åker, det regnar ibland, det spricker upp och blir sol ibland och så spöregnar igen. Och så när det spricker upp igen och blir torrt så är vi ungefär vid Huskvarna. På E4 där vid vackra Vättern, då börjar ratten skaka jättemycket. Vi blir lite skraja. Alltså en skakande ratt har man ju åkt med ganska många gånger. Man kommer upp i 110-120 och ratten skakar lite för att...
Man får inte komma upp i 120 sen.
Jo, fast det finns ju... Där är det 120.
Va?
De har höjt hastigheten.
Det är ju bland det farligaste jag har hört i mitt liv.
Mm, men så är det. Visst, eller hur?
Va? Ja, det är...
Ja, så han sitter och hittar på.
Om Trafikverket hör så...
Nej, men det är väl jättebra...
Jag rent får mina händer.
Ja, alla kör ju 120 på 110-vägen då. Det var väl därför. Antar jag.
Ja, men ratten kan alltså skaka ibland när man kör bil.
Ja, men för att hjulen är lite fel siktade,
balanserade.
Ja. Och det är ofarligt. Man kan åka med lite felinställda hjul, balanserade hjul, och låta ratten skaka lite. Och vi trodde ju att det var bara en sån grej. Men ratten börjar skaka jättemycket. Vi blir lite skraja. Maria saktar in, vi är nere i 80. Då säger det klonk och hela vänster framhjul åker av på motorvägen.
Oh shit, är det massa folk som åker på den här vägen också?
Ja, det var jättetung trafik. Vi blev jättechockade. Det där hjulet åker över på motsatt sida. Men träffar ingen kommande trafik, tack och lov. Utan vi ser hur det här hjulet bara... Hela hjulet, inte bara däcket, utan hjulet åker av. Och åker över, träffar ingen, alla klarar sig. Maria lyckas skickligt stanna bilen. Vi åker på bromsskivan där fram.
Oh, men var hela bilen liksom så här, kände du? Du åkte i passagerarsätet, var det liksom helt snett?
Så nej, att det bara skrapade jättemycket. Så jag antar att vi måste skrapat i någonstans. I någon metallgrej. Jag vet inte, det bara kändes.
Men det här gick ju väldigt snabbt.
Det gick jättefort, hon lyckas stanna bilen på vägrenen. Vi är ömsom skrattar, ömsom gråter, så att det blir en chock. Efter cirka 30 sekunder så säger det pang och hela bakrutan går i 1000 bitar och bara försvinner. Och vi fattar inte varför den här himla bakrutan spricker. Utan det känns som att vi är beskjutna. Vi bara, nej, men vad
du fan, hamnar så... i Syrien, men vad fan, ja, Maria, du spricker fel.
Vi skulle ju hamna i Jönköping. Nej, så vi tar våra ryggsäckar. Vi tänker att det är stora stenskott. Det är det första vi tänker på. Alla lastbilar som liksom bara skjuter jättestora stenar på vår bil. Vi kan inte sitta kvar här i. Så vi tar våra ryggsäckar med liksom senkläder i. Och så kastar vi oss ut ur bilen och kliver över staketet och av vägen och ner för en jättebrant liten backe med vassa stora stenar. Och jag ramlar, jag slår mig på röven och känner att nu kissar jag snart på mig. Så jag ramlar ner för den här jäkla backen och så bara drar jag av mig brallorna och sätter mig och kissar. Helt fritt. Och precis.
Men det var liksom ner i någon typ av vägdike så att inte alla såg din fiffing.
Nej, det var ner vid en hamn där det stod en massa båtar.
Så alla men det var, såg din fiffing.
Nej, men det var faktiskt inga människor där då. Men jag var jättekissnödig. Jag kände att snart måste vi stanna och kissa. Men allt det här gjorde ju att... Nej, men jag kissar på mig nu. Ska jag orka gå med en liksom kiss i jeansbyxa också? Nej, men du vet, vi hade överlevt. Jag är kissnödig, jag skiter i, jag måste kissa. Mm. Det var liksom ingen big deal längre att dra av sig brallorna och sätta sig och kissa. Så hela den grejen har jag nog gått igenom. Ungefär som man kan gå igenom sin förlossning. Vad hände egentligen?
Ja, du tänker så. Ja,
att man
så
bara går igenom steg för steg. Vad var det som hände? Mm. Och då gjorde vi, och sen var det det som hände. Säkert 40 gånger så har vi liksom pratat igenom det här, jag och Maria.
Men hur känns det? Känns det som att du bara så här, är en ny människa som bara, jag har nästan dött och nu har jag fått en chans att leva. Kommer du liksom skita och jobba och dra så här och backpacka i Indien och bo med en jävla munk?
Ja, jag har faktiskt...
Det har du mitt sista avsnitt.
Precis. Nej. Nej. Alltså, jag vet inte riktigt. Om barnen hade varit med i bilen, då hade jag nog...
Gud, vad hemskt.
Drabbats mer av chockartade tankar och känslor och gått igenom allt det här, vad som hade kunnat hända. Men nu var vi två vuxna. Det blev ju ett litet wake-up call. Och samtidigt så blev jag påminn om att oftast går det bra. Alla olyckor man är med om måste inte sluta i dödskrascher. Eller att man liksom...
Det här är den stora skillnaden mellan dig och mig. Jag tänker, oftast går det dåligt. Allt måste absolut sluta i dödskrascher.
Ja, men jag kan hamna i de där tankarna och få lite tvångstankar när det gäller barnen. Att shit, nu är vi typ på en balkong. Nu vill säkert ett av mina barn prova att flyga, vilket de aldrig vill. Men jag kan få såna tvångstankar. Och just när det gäller höjder, att man kan ju inte hoppa efter. Ramlar ungen ut, så vad ska man göra då? Hoppar du efter så dör du också.
Åh, Gud,
eller så får man stå
tanke
där bara och se barnet falla. Såna saker. Men det är ju mer en tvångstanke, för de hoppar ju inte. De är ju inte ute efter att hoppa liksom.
Nej. Men man är ju människa. Man experimenterar med tankarna. Ja. Ibland låter man det så gå långt. Det
man plågar sig på något konstigt sätt.
Det där
sätt
känner jag igen. Vi bor ju vid Långbro Park, så vi kan ju ta liksom promenader. Och i Långbro Park finns det liksom en ankdamm som är ganska stor. Typ som en minisjö. Och där så är det liksom bara en...
Manuela tänker lite.
Jag tänker. Där är det liksom ett litet räcke, ett ganska lågt räcke. Och det är bara liksom ett metallräcke. Det är inga galler emellan eller så. Så jag brukar faktiskt tänka så här. Vincent vill ju hoppa i. Det är skillnaden liksom. Han är två, så han är inte så där vuxen intelligent. Jag ville säga att han var blåst, men det här var lite taskigt.
Ja, det är lite taskigt. Men du menar till skillnad från min vuxna sjuåring?
Till skillnad från din vuxna sjuåring så är Vincent lite blåst. Och då tänker jag så här, att om han ramlar i nu här så måste jag kasta mig i. Men han kommer att hinna andas in vatten. Jag har ingen aning om hur man liksom kan pumpa ut vätska ur lungorna. Han dör. Men de här grejerna kan jag se spela sig framför mig.
Du tänker hela vägen.
Och då åker vi hem. Jo, jag tänker hela vägen till att jag bara står där och gråter över mitt döda barn. Och då åker vi hem. Och så låser vi in Vincent. Det gör vi inte, Sandra.
Ja, du menar att... Men, jaha, jag trodde du menar i tanken nu.
Ja, jo.
Ditt döda barn åker hem. Och så låser vi in Vincent. Och sen då?
Nej, inte döda Vincent. Inte döda Vincent, jag tänker att så här. Men då går vi aldrig mer ut till den här jävla ankdammen. Nu åker vi hem medan vi är levande.
Ja,
och gräver en grop.
Och bara
och häller kex i det. Och bara ja, sitter och bara i den sitter jävla där. Gropen.
Och tittar på en go.
Och titta på en go, en go.
Som är
let it go, let it go. Det är Frozen-låten.
Som Vincent älskar.
Som Vincent älskar.
Ja. Men det kan man ju göra. Man kan ju låsa in sig och gosa in sig och sitta och kramas och vara nära varandra.
Mm. Och titta på den. Livet.
Mm, nej, det går ju inte.
Det går.
De måste ut och öva sig.
Nej.
Jag tror tvärtom, om de inte får ut och öva sig så... Då blir det tokigt, då snubblar de ju.
Då snubblar de.
På en trottoarkant, det första de gör.
Ja, men nu tycker jag vi ska prata om mina döda barn. Och börja prata om dig, Sandra. Vi har gjort ett avsnitt där jag satt liksom och fläktade ur mig en massa grejer om mig själv och mitt liv. Och då tänker jag att vi ska ha lika kul med dig.
Jag har
massa spännande saker.
Ja,
som jag vill lyfta
jag
fram.
Jag får ju alltid prestationsångest när jag ska berätta efter att du har berättat din historia, eftersom den är så maffig och intressant på ett sätt. Vi kommer ju från så olika ställen.
Å andra sidan har ju du sett Benny Andersson naken, så vad ska jag tävla med?
Ja, du vill det. Jag har sagt att jag har sjungit för honom, men du vill genast liksom i din skalle hända något annat.
I mitt huvud ser jag Barry White sitta och sjunga och Benny Andersson är liksom platådojer, naken, viftandes på snoppen,
ja.
Gungar på häfterna.
Åh gud, Manuela, jag vill jobba med den här mannen igen.
Tjo, Benny, ring mig.
Okay.
Så ska vi träffas.
Hur som haver.
Förlåt. Vi kan väl börja med att första gången jag träffade dig, för typ 7 år sedan, 6,5 år sedan, så var det en av grejerna som jag liksom fick mest, så här, blev mest imponerad över. Och det är att du har jobbat med Benny Andersson.
Mm, det har jag gjort.
Som är Abba Benny och Björn Benny.
Och han är Abba Benny och Björn Benny. Det är det han är.
Abba Benny och Björn... Sa jag Björn Benny? Jag tänkte säga Abba Björn.
Ja. Men det är okej.
Du har jobbat med Björn och Benny.
Mm.
Det tycker jag är ganska imponerande. För det har inte jag gjort.
Nej. Men det har jag gjort. Första gången jag jobbade med... Jag jobbade ju mest nära Benny, eftersom han jobbade med det musikaliska. Och var med oss på repetitioner ibland och sådär. Det var ju i musikalen Kristina från Duvemåla. Och det var... Och
om hunden, musikalen om hunden.
Ja, just det. Den där musikalen om hunden som du brukar säga ibland. Och då menar Manuela Kristina från Duvemåla. Och vilken hund kan du då syfta på?
Det är hunden. Hunden blev till sand. Nej, inte hunden blev till sand. Åh, Kristina. Hunden blev till sand. Jag väljer att tro att det så låten går.
Ja, som en hund följde han mig tätt i spåren. Men det är faktiskt från den låten Guldet blev till sand.
Hunden blev till sand.
Det heter Göba Kunger. Ja, du säger så mycket fina saker här nu med naken Benny och hunden och allt.
Men det var i den musikalen som du fick jobba med Benny.
Mm. Och jag kommer aldrig glömma när de ringde. Och jag hade varit ute och spelat barnteater säkert i ett år. En Mumin-föreställning där jag var iklädd en sån här jättestor fin Mumin-dräkt. Och åkte omkring och låtsades så att jag kunde prata på finlandssvenska. Jag sjöng på finlandssvenska och jag vet att jag inte kan det, men vi låtsades.
Du låter som Mark Levengood.
Mm, tack.
Varsågod.
Det tycker inte de som kan prata finlandssvenska. Men då sökte jag i alla fall till den där musikalen innan vi skulle iväg till någon annan stad någonstans. Så jag kastade mig in, jag sjöng och kastade mig ut. Och så åkte vi iväg och spelade Mumin. Och så några månader senare...
Vad sjöng du för låt? Kan du minnas det? När du gick in på audition?
Ja, jag sjöng någonting som inte alls egentligen var passande. För jag sjöng en låt som heter I'm Changing. Som är liksom en powerballad. Look at me, I am changing... Så det stod jag och sjöng där då och bältade och wailade och höll på och så kastade jag mig iväg och kände att ja, men det här var ju helt fel, men det var kul och de kanske ser någonting, vilket de gjorde. Och så var det en vacker sommardag som någon från Briggen teaterproduktion ringde och sa: hej, du har fått jobb i Kristina från Duvemåla. Och det var ju så stort. Det var en sån stor, häftig musikal som jag tyckte musiken var det bästa som någonsin har skrivits. Så jag kommer ihåg att jag var
tyst.
Det
var alltså inte en ny musikal, utan den var så nygammal.
Den hade ju haft urpremiär i Malmö, tror jag, först. Och sen så hade den varit i Göteborg. Och nu var det dags att ta den till Stockholm.
Okay.
Så det var liksom i samma sväng.
Ja, men då kände du till liksom hela, ja. Okay, hela
jag hade
grejen.
Lyssnat på skivan och bekantat mig med Helene Sjöholms röst. Och tyckte att hon var bäst i hela världen. Och så... Nej men så blev jag tyst i telefon och hallå, sa den här kvinnan som ringde. Jag sa att kan det vara så nu att någon snart ringer till mig och säger: nej, det var fel. Vi läste fel här på listan. Nej, det går inte. Gud vad glad jag blev. Och det var så häftigt. Det var en sån häftig repetition, allting. Och att upphovsmannen kom dit, att Benny Andersson kunde komma dit och liksom... Ja, men hörni, vad sjunger altarna där? Kan vi ta om det en gång till? Kan vi
han
ändra
var så involverad i liksom den musikaliska...
Han kom då och då och var absolut involverad. Det var ju liksom hans musik.
Är han snäll?
Han är jättesnäll och jättetrevlig.
Är han kort? Det känns som att han är kort. Det känns som att han är jättekort. Jättekort och hårig.
Men jag är ju liksom bara 1,57.
Så men känner du att när du pratar med honom att du tittar in i hans ögon? Eller känns det som att när du pratar med honom så tittar du in på hans navel?
Nej, ögonen.
Så han är jättekort?
Det kanske han är. För mig är han bara en helt normal man med kläder på.
För dig är han bara en helt normal man. Nej, Sandra, han är inte en helt normal man.
Nej,
det är
kanske
Abba
han inte är.
Benny.
Ja, det är Abba Benny. Men han
sexiga
är jätte...
Abba Benny.
Ja, han är otroligt fin och trevlig. Och jag är så glad att jag har fått jobba med både honom och så regissören Lars Rudolfsson. Som jag också vill jobba med igen och hoppas att jag ska få göra det.
Tjo, Lasse.
Ja, tjo, Lasse. Tjo.
Tjo.
Vad betyder det?
Tjo, det är som att säga tja, tjo, tjo. Så säger vi gjort det. Det är som att man säger tjo, gary. Det är tja, tjejen.
Okay.
Gary är tjej.
Ja, just det.
Eller guss.
Jag kommer ihåg tjo, nu gussen. Att jag har hört det här av min 14-åriga dotter. Nej, jag babbar.
Det är kul, jag. Din vuxna 14-årings mentala
precis.
Vokabulär. Nej, men det här är jätteintressant, för du har ju så här, ja visst, jag har ju en helt annan bakgrund än vad du har, men din är ju fascinerande på så himla många andra och olika sätt, för du har ju liksom växt upp, alltså inte nog med att du har stått och gjort maffiga musikaler med Björn och Benny, du har liksom växt upp med musik.
Mm, det har jag verkligen gjort. Min barndom är präglad av sång och musik, verkligen.
Och Jesus.
Och Jesus.
Tack.
Yes. Jesus som rider på sin åsna. Jag är uppvuxen i Tranås. Min farmor och farfar var starkt engagerade i Frälsningsarmén. Det var en väldigt barnrik kår när jag växte upp. Och allting, mycket hände liksom på Frälsningsarmén. Det var så otroligt mycket liksom lek och skoj och högtider och... bus och sång och musik. Och jag kommer inte ihåg att jag någon gång i min barndom har tänkt, vad ska vi göra nu i helgen då? För allting liksom rullar på. Så hade vi ju stor släkt i Tranås också. Farmor och farfar, deras 4 barn och alla 8-9 kusiner växte alltså upp tillsammans i lilla Tranås och firade alla födelsedagar, påskmiddag, julafton, somrarna, vi semestrade i Höganäs tillsammans i mina 15 första år i stort sett. Så det är väldigt, jag har tänkt mycket på det där nu när jag har fått när jag har ett gäng egna ungar, att oj, vad annorlunda vi lever mot vad jag växte upp.
Men känner du liksom så här att i efterhand var det typ en ganska sluten typ och avskild uppväxt? Alltså jag menar så här, att du hängde ju bara med Frälsningsarmén folk och du hängde ju bara med din familj, och det som du säger att varje helg så var det alltid något att göra liksom i kyrkan.
Mm.
Kan du i efterhand tycka liksom att du blev kanske lite...
Men att det var lite indoktrinerad,
ja men precis, jag vill inte säga indoktrinerad för det låter som att du liksom, ja men lite inprogrammerad i att så här, yay, världen, woohoo, alltså, livet.
Jag kan ju liksom tänka på hur att jag märkte när jag blev äldre sen, när jag liksom flyttade från Tranås. Först så studerade jag i Jönköping, och Jönköping var ju en stor stad om man jämförde med Tranås. Så jag studerade där på musiklinjen i 2 år. Och sen
på gymnasiet?
Så, och sen så flyttade jag vidare till Göteborg, där jag studerade på Balettakademins musikalartistlinje och bodde där i 3 år. Och sen hamnade jag 93 här i Stockholm.
Du pluggade med Laila Bagge, eller hur?
Yes, det gjorde jag.
Var hon cool?
Hon var, vi var jättenära vänner under... Hon lärde mig allt om push-up BH och eyeliner och sånt där. Hon var den coola, snygga tjejen. Och jag var ju, ja men den här gamla frälsningsarmé tjejen som hade spelat valthorn i 8 år. Och alltså, tamburin i frälsningsarmén.
Du är så söt.
Så hon var cool och ball och snäll. Och vi hade mycket roligt. Men jag märkte i mina unga vuxna år att shit, jag är ju så naiv så att det är inte klokt. Och fick lära mig liksom... Ja, men det var en skyddad verkstad. Och jag kände också till slut när jag flyttade hit till Stockholm efter att jag hade varit... Alltså hela den här sättet att tänka på när man är ett gott, stort gäng så är, och man ändå är inom 4 väggar i en trygg situation, man kastas inte så hårt mot olika bollplank. Alltså man stöts och blöts inte med olika åsikter eller olika människor, olika sätt att vara.
Utan ni där är alla liksom, ni delar samma grundvärderingar och då blir det aldrig liksom en konflikt.
Nej.
Men blev det så här jobbigt för dig att komma ut liksom i... Ja men alltså komma till Stockholm, till den stora världen och liksom inse att what the fuck?
När det gäller att, vi har pratat om det här någon annan gång, när det gäller att... lära känna människor som, för första gången, just det där kristna budskapet eller den kristna värderingen att man ska på något sätt tro gott om alla, inte att misstänka folk om någonting. Det var för mig en väldigt ful känsla. Så om det var någon som... Nu har inte det här hänt, men det är en bra liknelse att en bil stannar till och liksom, tjena, du, din pappa har ringt mig och sagt att jag ska skjutsa dig hem. Då skulle jag tänkt då att, gud vad snällt.
Du skulle ha satt dig i bilen.
Jag skulle ha satt mig i bilen, absolut. För pappa kände ju alla i Tranås också, så att det var ju också invaggad i att alla känner alla. Och att man ska tro folk om gott och alla vill väl vara ärliga.
Så är det, man ska tro folk om gott.
Om gott, ja.
Säger man inte man ska tro gott om folk?
Ja, men man kan säga åt båda hållen.
Är du säker?
Ja.
Okay.
Det var väl lite gammelsvenska kanske. Men mycket, jag är ju så mycket äldre än dig.
Du är så mycket äldre än mig. Men jag tycker liksom ändå att det låter ganska idylliskt. Men att du som barn aldrig behövde ställas inför...
Ja, men det är lite det.
Eller hat. Ja. Jag tycker det är väldigt vackert.
Mm.
Men har du några så här dåliga minnen eller har du något från din barndom som du tycker ändå har varit väldigt jobbigt? Något traumatiskt?
Mm.
För ett helt liv på rosor köper väl inte ens jag att du har haft?
Nej, det var... Alltså, nej, men jag har inte det.
Och det tycker jag du ska känna en enorm lycka över. Ja. För tänk dig så många andra barn i världen vars liv enbart består av traumatiska händelser. Ja.
Nej, men det enda är ju då att det kan ju bli ett bakslag. Nu råkade det vara så att jag trivdes med den här uppmärksamheten eftersom jag är en person som vill ha uppmärksamhet och jag vill synas och höras. Och jag fick vid väldigt tidig ålder stå längst fram eller i mitten och sjunga. Det var solosång och vi gjorde musikaler med min pappa i spetsen på Frälsningsarmén och jag hade stora roller och sådär. Så den grejen passade ju mig och jag tyckte ju om det. Det behöver ju inte passa alla bara för att man råkar få. Men just då så var jag på rätt plats och mådde väldigt bra av det. Och fick utlopp för min stora egobubbla fick utlopp där liksom. Däremot så kan jag i efterhand känna att nu senare i livet att jag är inte van vid att behöva välja och ta beslut.
Vad menar
för
du?
Det, jag har aldrig, för det första så har vi inte diskuterat politik hemma. Och det vet ju du. När vi diskuterar, för du är van.
Jag är väldigt van.
Du är van
att ta ställning.
Ja. Så ställning kan jag göra, men det jag är, jag vet i fanken.
Men du skulle aldrig liksom rakt ut kunna säga jag är kristdemokrat eller jag är socialdemokrat eller du vet.
Nej, det kan jag inte göra. Jag kan säga rakt ut jag är mainstream.
Ja.
Jag har väl kommit så långt att jag har fattat att okej.
Men det är liksom att så politik är totalt ointressant för dig för att du inte har liksom fått det med dig sedan du var barn eller?
Nej, jag märker ju det när jag pratar att oftast så pratar man ganska mycket om politiken då, för jag märker att jag har ganska starka åsikter när jag väl fattar vad saker och ting handlar om. Och men jag är liksom, jag går på street smart och magkänsla, men i det så finns det ju åsikter och beslut också, och
men
det landar
du i valen.
Mm, absolut.
Så du måste ändå ha liksom en partipolitisk tillhörighet.
Ja.
Men du är den typen av människa som aldrig skulle säga det.
Jag har röstat på lite olika parti. Jag har röstat på vänstern, jag har röstat på Socialdemokraterna. De två senaste åren så har jag röstat på Miljöpartiet. Så det kan jag absolut stå för.
Okej, du kan ändå liksom säga det högt.
Mm.
För det jag har ändå haft en annan bild av det. Alltså, jag har inte trott att... Jag har trott att du har röstat, men att du har varit en sån här liksom... Nej, jag vill inte diskutera, det här är väldigt personligt.
Mm. Nej, jag har gått in och gjort alla de här testerna när det börjar liksom, när valet börjar nalkas. Ja, precis. Då så går jag in och gör alla de här testerna man kan göra på nätet, och de frågor som gör att man slås starkt åt ett håll har varit så. Det har varit mina värderingar som jag inte kan ändra på. Så då har det blivit så. Sen har jag inte värderat det mer. Nej. Det funkar ju inte. Ska jag...
Men är du en sån människa, skulle du kunna sitta i samma rum med en sverigedemokrat och se henne som en bra person? Eller liksom vilja diskutera? För du är ju, du tror ju så gott om alla, så jag väljer ändå att tro att du inte skulle döma ut, säg Jimmy Åkesson, utan du skulle ändå...
Ja, men alltså saken är den att då skulle vi ju... Det är väl lite som att vi skulle sitta här och prata krig, att jag inte förstår. Jag skulle ju säga mina saker till honom och kanske märka att här är det döfött. Då skulle jag välja att gå därifrån.
Mm.
För att jag skulle antagligen bli så fruktansvärt sned. Och även jag kan explodera. Men jag har lärt mig att liksom, nej, men innan jag säger dåliga saker till honom som gör mig till en sämre person än vad han kanske är, så kan jag välja. Jag har ett val, och det är att jag kliver ur den här diskussionen. Innan det gör mig till en skit. Men,
nej, men så alltså, pass politiskt ändå liksom att du...
Nej, men det går ju inte. Jag kan ju inte umgås med en sverigedemokrat.
Nej.
Det går inte. Jag har mina gränser. Herregud.
Någon jävla måtta får det vara.
Nej, men det... Nej, det går inte.
Men de här värderingarna har du liksom ändå fått med dig från din uppväxt i Frälsningsarmén och alla människors liksom lika
mycket värde. Värderingar därifrån.
Hade du mycket babbar inom Frälsningsarmén? Eller var det väldigt vitt och medelklassigt?
Och babbar är?
Alltså sådana som mig. Invandrare.
Invandrare?
Eller utlandsfödda.
Jag kommer nog inte ihåg en enda. Nej. Rätta mig om jag har fel nu, någon. Men nej. Jag kommer inte ihåg. Inte när jag var barn. Sen när vi kom upp i övre tonåren, då hände det ju grejer i Tranås. Och då fick vi kontakt med invandrarfamiljer. Och ett par killar kommer jag ihåg som kom in i vårt gäng. Och det blev par. Inte jag, men andra.
Säger du lite uppgivet här? Du bara, det var inte jag.
Det var inte jag, nej, men jag hade
men var det någonsin främmande och jobbigt att det var nya människor från andra länder? Som...
Nej, inte alls. Det mottogs väldigt... Alltså jag tror att jag hade tur med att... Jag såg bara att... Alltså Frälsningsarmén är ju väldigt bra på det sättet. De har sin, den här hållgrytan kokande på vintern, där man får pengar som går till härbergen, och man kan liksom köpa stridsrop, och det är mycket pengar som går till välgörande ändamål. Man hjälper de som har det sämre. Det finns liksom inte någonting annat än att man tar emot folk med öppna armar. Och där måste man, det är där min naivitet har kommit från. För att man bara, jag har inte tänkt, jag har inte... haft någon integritet överhuvudtaget innan, känns det som.
Utan den... Oj, har jag... så pass?
Mm. Den har jag byggt upp liksom, från 18 års ålder kanske.
Mm.
Innan har jag bara... Jag har lånat ut pengar till folk jag inte känner, flera tusen, och aldrig fått tillbaka. Och bara, folk runt omkring har tyckt att, men gud, du är ju knäpp i huvudet. Och jag bara, ha. Just det, man kan inte bara lita på folk som man inte känner. Och det var ju liksom... Det låter ju jättelöjligt, men det fick jag möta på. Och det blev lite ledsamt att, jaha, hur ska man veta det då?
Hur gammal var du när du flyttade från Tranås för att liksom plugga i Jönköping?
Men det var direkt efter nian.
Ja, hur gammal var man då? Typ 14, 15?
15.
Men du flyttade inte hemifrån, utan du började liksom...
Jo, jag kom bara hem på helgerna.
Jaha!
Så jag helgpendlade.
Hur var den grejen då?
Det var stort. Och det var bra. Det var också väldigt tryggt. Herregud, hela bibelbältet. Jag var ju hemma hela vägen. Jönköping är ju... Och musiklinjen, det var ju hur många som helst där med religiös bakgrund. Så jag kände mig väldigt hemma hela vägen.
Och efter, liksom, efter att du blev klar med gymnasiet, efter de här 2 åren liksom i Jönköping, vad var det som fick dig att bestämma att du skulle fortsätta med musik?
Då var det ju också så att jag inte behövde leta eller göra något stort val. Utan det var en av mina klasskamrater på musiklinjen som sa... Men du, jag ska söka musikalartistlinjen i Göteborg. Ska inte du följa med? Det skulle passa dig. Jo, sa jag. Och så följde jag med och sökte och så kom vi båda två in. Och sen så utbildade jag mig till musikalartist. Så det var liksom hon som hade kollat upp det och det var hon som drog med mig. Hur gör man då? Ja, men du fyller i den här blanketten och så skickar vi iväg. Kom, ska jag visa dig. Så jag har liksom... haft tur och haft mina ledsagare runt omkring mig. Och inte behövt liksom styra och ställa så jäkla mycket själv. Och sen så kom nästa grej efter 3 års utbildning. Då var det liksom klasskamrater som bara, du, vi behöver en sopran i en kvartett för vi ska söka ett jobb på Stockholms stadsteater.
Och då flyttade du från
Och då
från
gjorde
Göteborg.
Vi det och så fick vi det jobbet i City of Angels 1993 på Stockholms stadsteater. Och då hoppade vi av lite tidigare. Och så flyttade jag hit.
Och sen dess har du varit här i Stockholm.
Och sen dess har jag varit här i Stockholm. På den vägen är det.
Hur var det att komma till Stockholm efter liksom så många år i ändå en ganska trygg och skyddad värld?
Ja.
Var alltså det liksom som att få en käftsmäll eller var det så här, wow, I'm free? Fuckade du ur?
Ja, men nej, jag fuckade inte ur. Att jag liksom var ute och parta och grejer sådär.
Ja, men typ.
Ja, men det kom lite senare sen, men... Jag vårdade min anställning på Stadsteatern och tyckte att det var jättestort. Och liksom var ju på väg in att, men gud, jag är artist på riktigt nu. Nu är jag professionell. Jag är inte under studier längre.
Mm.
Och att man liksom faktiskt var färdigutbildad och kunde samla på sig arbetslivserfarenhet istället. Så då började ju min bana. Jag tyckte att jag hade flyttat till New York.
När du flyttade till Stockholm.
Ja, det var faktiskt så. Göteborg är ju också en storstad. Men som student, jag bodde ju inte där och jobbade. Utan man studerade. Så då ser ju livet lite annorlunda ut. Men jag kom till Stockholm och jag trodde att det var New York. Och jag älskar Stockholm. Det blev mitt hem väldigt fort. Så det är jag väldigt glad över. Att jag är kvar här. När man kommer från en liten stad som jag gör, där det är så där att man kan gå och ringa på någon. Man kan vara lite spontan.
Mm.
För så känner jag alltid när jag kommer tillbaka till Tranås. Det är fortfarande som att komma hem. Även att mina föräldrar inte bor där längre. Så är det en otrolig nostalgitripp varenda gång jag kommer dit. Och jag har kämpat lite med den där nostalgikänslan att... När ska jag känna så här? Och nu börjar det liksom hända. Nu har jag bott här på Söder så länge och vi har 4 ungar och det börjar ju bli nostalgi för dem.
Mm.
För man är kvar på samma ställe och man kommer tillbaks till samma parker. Min 14-åriga dotter kommer ihåg hur hon gungade när hon var 2 i de här parkerna runt omkring. Så
äntligen... det här börjar bli liksom hemma för dig?
Ja, yes. Södermalm börjar bli som min lilla stad. Mitt lilla Tranås.
Men var det för dig liksom självklart vid något tillfälle att det var just musik du skulle syssla med?
Jag har aldrig bestämt mig för att jag ska jobba med det.
Utan det blev som det blev liksom.
Jag tror att det lätt blir så när man har ett sånt starkt intresse för någonting. Det är som om man målar eller blåser glas från barndomsben eller liksom att man gör något konstnärligt kreativt som kan finnas i ett intresse, eller man rider liksom och så bara följer det intresset in naturligt med en som in i vuxenvärlden och så till slut blir det ens yrke. För det har alltid varit självklart. Jag har aldrig funderat på om jag vill göra någonting annat. Och jag har aldrig funderat på... Jag hann aldrig ens ta beslutet jag ska bli musikalartist.
Har du någonsin ångrat beslutet du inte riktigt hann ta om att bli musikalartist?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker att det är svårt och det kan vara ett dilemma ibland. När det inte rullar in jobb. Och så är det ju alltid. Men det är ju den där balansgången med att... Ska jag få göra det jag älskar så finns det kanske en baksida. Och så kanske man inte får fokusera så hårt på den. Att ibland så har jag inte jobb. Och så får man liksom, kom igen nu,
ja.
Jobba för... Hur ska jag få ett jobb då? Istället för att gräva ner sig att, vad tufft det är.
Har du hittat ett bra sätt att se de positiva sidorna istället för att fokusera på de dåliga?
Mm. Ja, det var faktiskt en kompis till mig som sa när vi satt, jag satt med en nyfödd bebis, jag kommer inte ihåg vilken, förmodligen bebis nummer 3, och hon satt där med magen i vädret. Det här var alltså 7 år sedan, och vi pratade om branschen och hon sa, fy fasen vad vi är elaka mot oss själva, vi strävar hela tiden efter att göra karriär. Vilket jag också kände att jag gjorde. Fast jag hade gjort liksom stora musikaler på både Malmöoperan och på Cirkus. Både Kristina från Duvemåla och Chess. Där jag dessutom fick dela huvudrollen med Helen Sjöholm och göra 40 föreställningar. Så kände jag ändå att man strävar fortfarande efter att göra karriär. Och då sa hon att vi är ju redan i vår karriär. Den rullar ju redan. Vi har ju vår karriär. Bara för att vi inte står längst fram och är kända i vårt yrke, är kändisar liksom, så tycker man att man på något sätt är misslyckad. Och det är så jäkla taskigt. Och idag känner jag att jag skulle så gärna bara vara, ha en pyttelitet ansvar i en skitbra uppsättning. Än att stå längst fram i någonting som jag inte kanske riktigt står för. Skulle det bli en sån situation, så som det var nu i Livet är en slag, där jag också fick vara Helen Sjöholms inhoppare och göra Mona, vilket jag, det var så roligt. Det var så roligt. Och jag fick spela teater med Johan Glans. Och det var så roligt.
Han är så sexig.
Han är så fin.
Har du sett Johan Glans naken? Johan, jag vet att du lyssnar.
Mm. Ja, det gör han faktiskt. Hej Johan.
Hej Johan.
Nej, men han gör ju entré i kalsonger.
Och har du någonsin sett någonting titta fram från de här kalsongerna?
Nej, jag tror att den låg där tryckt.
Den ligger där tryckt.
Ja. Han är ju även bara i kalsonger i en scen. Du har ju sett honom
i kalsonger. Jag har ju sett honom i kalsonger, det var väldigt sexigt.
Vi är glada för det, Johan.
Mm. Nu känns det som att vi ska sluta fokusera på Johan Glans.
Ja, vi går vidare.
Vi går vidare. Du har ju gjort, alltså som du sa, du har ju gjort enorma musikaler. Du har ju gjort Chess.
Mm.
Men det var inte det första du var med, utan det första du var med det är ju när du liksom var med min människa med dålig finlandssvenska som bara sprang in och sjöng någon.
Men jag gjorde massa saker innan det. Jag var på Stadsteatern och City of Angels, och så jobbade jag på Golden Hits i Wallmanskoncernen på Kungsgatan 94 typ, och var Liza Minnelli där.
När var första gången du fick liksom komma in i en stor uppsättning, en stor musikal?
Den första stora för mig, det var Kristina från Duvemåla. Men några år senare sen så satte ju de upp en Chess på Cirkus. Och då fick jag jobb där i ensemblen. Och då sa de att Helene Sjöholm, hon ska ut med sin visskiva, så hon kommer att behöva någon som hoppar in ganska mycket för henne. Vi vill att du kommer att göra en sökning, en audition för den här inhopparplatsen. Vilket jag inte visste då var att det var bara jag som kom och sökte till den.
Och vem ringde dig? Var det typ Benny?
Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror att det var produktionschefen Görel Hanser som ringde och sa att ja, men du ska komma och söka det här. Och jag blev jätteglad och jättenervös, för jag tänkte att oj, hur många är det? Och jag, ja. Men jag kom in i en lokal på Parkteatern och det var jag och Benny Andersson och Lars Rudolfsson och så en pianist i rummet. Och så fick jag sjunga.
Vad sjöng du för någonting?
Jag tror att jag sjöng Someone Else's Story, fast med den svenska texten. Inte jag. Som är så vacker, så vacker. Och sen så sjöng jag You and I, alltså du och jag, och det är ju en duett. Och då så började jag sjunga och sen så bjöd jag in liksom. Jag tyckte att men Benny, du och jag kan väl sjunga den tillsammans. Och då gjorde vi det.
Alltså,
och då
det blev det så häftigt.
Ja, men det var jättefint. Så vi sjöng You and I. Och då blev han så rörd så att han föll i gråt.
Alltså, Sandra, det här är hur otroligt som helst.
Det är jättefint.
Kan du fatta att du har fått Benny Andersson att gråta?
Nej. Ja,
du har fått Benny Andersson att gråta.
Ja, men det vet jag inte om jag har fått.
Du har fått Benny Andersson att gråta.
Ja, och han hade kläder på.
Det var min nästa fråga.
Ja, men det var jättefint. Och sen valde de mig. Och så fick jag göra.
Vilka andra skulle de välja? Nej, men, du var ju den enda där.
Ja, det var ju jag som var där. Ja, men det var helt fantastiskt. Jag fick sjunga med Tommy Körberg som är sådär att, men hans röst.
Har du sett honom naken?
Nej, jag har sett honom i kalsonger möjligtvis kanske.
Vad han het?
Han ser ut som en vanlig man. Men han sjunger som en gud.
Hallå, jag har hört rykten om att Tommy Körberg aldrig behöver värma upp rösten. Nej. Utan att han kommer in och bara... Ja.
Det var faktiskt så. Jag har inte hört honom sjunga upp en enda gång. Å andra sidan har jag aldrig hört Helen Sjöholm sjunga upp heller. Så jag vet inte vad de är gjorda av dem där. Men
de kanske inte sjunger upp bland vanligt folk. De kanske har någon så här kändis sjunga upp klubb.
Ja, precis. I
på cirkus.
I någon grotta, i någon där, liksom, så här hemlig grotta. Ja.
Ja. Där bara Helen Sjöholm och Tommy Körberg ses.
Precis, Peter Jöback kanske kommer och hälsa på också.
Ja. Mm. Har du hört Peter Jöback sjunga upp någon gång?
Han sjunger väldigt kort i trappan i på cirkus. Mm. Så de har stämband av stål, alla de där tre. Jag sjunger upp länge, då går det bra.
Men gud vad häftigt. Och då fick du Benny Andersson att gråta. Och sen så fick du sjunga och spela mot Tommy Körberg.
Mm.
Och ni hånglade också.
Vi pussades på scenen för det ingick i rollkaraktärerna, Manuela.
Jag väljer att tro att det var romantiskt. Och att det var liksom en kärleks...
Åh gud, vi kanske ska ha ett sånt program. Vilka kändisar har du sett naken? Ja.
Jag har inte sett så många kändisar nakna.
Nej,
om jag ska vara ärlig.
Vi kan prata om det.
Vi kan prata om det sen. Jag har sett typ Filip Hammar naken.
Har du det?
Ja, det har jag.
Varför
på TV.
Då?
På TV.
Jaha, på TV. Jo, men jag såg hans ryggtavla nyss för någon idag. För att han satt naken på en stol i en sketch som ska komma.
Jaha!
Det var inte det du menade.
Nej, jag såg honom naken när han och Fredrik skulle prova på kannibalism.
Jaha.
Och de åt en bit av någons skinka.
Nej.
Jo.
En människoskinka?
Ja. Filips skinka var det väl?
Fredriks skinka.
Fredrik, då har jag sett Fredrik Wikensson naken.
Det vet jag ju att jag såg också.
Ska vi göra det i podden någon gång? Vill du smaka på min rumpa?
Nej, jag känner hur det gör ont i mina
skinkor. Jag erbjöd dig just att äta av min skinka.
Men vi kan bjuda hit Filip och Fredrik så får de äta på våra skinkor.
Det skulle inte vara en podd som du vill att din dotter lyssnar på.
Nej, kanske inte.
Men jag vet att det i alla fall, det blev inte liksom sparkling love mellan dig och Körberg.
Nej.
Men det blev sparkling love mellan dig och en annan mycket het man.
Mm. Min man menar du?
Har du sett honom naken?
Min man har jag sett naken. Jag kan säga ja.
Äntligen.
Vi träffades i Kristina från Duvemåla.
Jaha, det var inte Chess ni träffades.
Nej, det var ju Duvemåla. Han dansade omkring där och gjorde sitt sista dansjobb. Han var en fantastiskt fin, modern dansare. Och så studerade han vid sidan om och bytte bransch och gick in i datorvärlden. Så nu är jag den frilansande människan i familjen och han är den här stabila, vanliga mannen.
Mm. Det är som Daniel i min...
Ja, just det. Värld, precis.
Ja, data.
Men det är bra. Det är jättebra.
Ja, är man lite så här flummig och och inte riktigt vet att det är det här jag vill göra livet ut, så är det ett väldigt starkt tips från mig och Sandra att skaffa en partner som
redan vet.
Redan vet.
Som har ett fast jobb. Det är tryggt och bra.
Jag har en trygg ekonomi. Alltså man kan ju snacka skit om att pengar är inte allt, men det är en ganska stor del.
Tyvärr är det en stor del.
Och därför kan det vara bra att dela sitt liv med någon som ger en trygghet och som man kan ge lite craziness tillbaka till.
Precis, det blir en bra...
Mycket bra kombo.
Bra podd, höll jag på att säga.
Men det är ju helt fantastiskt att du träffade liksom ditt livs kärlek mitt i hela den här liksom
Duvemåla-svängen. Ja. Mitt i Duvemåla-åken. Där jorden var typ gjord av söndermalda bildäck. Faktiskt, riktigt. Där sprang vi och dansade.
Och så, dansade du på den tiden? Jag vet att du inte
nej, jag skuttade runt och var bondflicka. Så menar jag. Tju! Så liksom.
Okej, den grejen.
Han dansade på riktigt.
Dansar han än?
I vardagsrummet för mig.
Naken?
Precis, jag tänkte, ska hon inte fråga snart? Jag har väntat länge nu. Nej, vi har ju grannar.
Nej, men det är ju ingen som har insyn. Och ser.
Nej, han brukar inte dansa sprittsprångande snaken. Vi har barn.
Ja, men barn är ju nakna hela tiden.
Som kommer till dagis sen och bara...
Pappa dansar naken för mamma varje dag. Det skulle inte jag tycka var så konstigt.
Min dotter, när hon var typ 3 år och satt i vagn, så var Micke och handlade med henne en gång. Och så kommer jag fram till kassan och hon sitter i lilla sulkyvagnen. Och då vänder hon sig helt plötsligt om och klappar Micke på gylfen. Och så säger hon, pappas snopp, pappas snopp, pappas lilla bebis.
Alltså barn!
Åh, herregud. Jag bara kom tänka på
hur mycket skämdes inte mycket över Corinne då?
Nej, men han var ganska cool. Han gav nog inte det uppmärksamhet överhuvudtaget. Utan han bara, japp, så betalade han och så gick han ut. Sen berättar han om det här fina. Jag tycker det är vackert.
Det är fantastiskt. Mm. Det är fenomenalt.
Jag kan berätta att jag har varit i Bosnien också.
Just det! Det är ju jättekult. Du har ju varit fältartist. Hur kommer det sig?
Det var en snubbe som... Nej, han var faktiskt repetitör. När jag var med i City of Angels då, 93 på Stadsteatern, som var mitt första jobb. Då var han repetitör.
Vad är det?
Pianist. Det var han som var pianist under repetitionstiden. När den här kvartetten skulle repas in. Så då spelade han piano och så blev vi goda vänner. Och så hade han varit iväg som musikerkapten innan i Bosnien. Och så lärde han känna mig. Och så kände han 2 tjejer till. Och så tyckte han att vi 3 skulle klicka. Och så tog han kontakt med oss 3 och sa, repa in någonting och så går ni och söker det här. Och så gjorde vi det. Fältartistföreningen hade något... Stå hej någonstans och så åkte vi dit och sjöng. Drog ihop ett coverband. Och så sa de att toppen, ni får göra det här. Och jag tror att det bara var i 2 veckor vi skulle åka dit. Vilket känns jättekonstigt, för det känns i efterhand fortfarande. Det var ju jättelänge sedan, det var ju 20 år sedan. Men det känns som att vi var där i ett halvår. För det var så mycket, det var så annorlunda såklart. Man åker iväg och tar liksom någon... snabb kurs. Man hoppar in i en utbildning. Jag har Almnäs i huvudet, det kanske är fel. Men det finns någon sån här stor kursgård där svenska soldater gör sin utbildning. Där de övar sig på att gå in i hus som är fyllda med syrgas, heter det va? Nej, vad heter det?
Syrgas?
Nej, jag menar...
Sprängmedel?
Nej, sånt här som svider skitmycket.
Tårgas.
Syrgas?
Nej, men det
är fruktansvärt hemskt alltså. Nej, tårgas. Och de får göra massa skjutövningar och sätta ihop och ta isär vapen på tid och sådär. Och vi hamnade liksom mitt i den här utbildningen och fick hoppa på och var ute och sköt på skjutbanor och var med i de här vapenrummen och höll på med de här AK-5-erna. Väldigt konstigt. Men det gjorde vi i alla fall. Varför tänker jag nu och har inget riktigt svar på det, känner jag.
Du vill antagligen för att man skulle hända, ja, så skulle ni vara förberedda.
Men vi får ju inte Vi bar ju inte vapen.
Nej, men jag tänker
man skulle
så här,
väl bekanta sig med det så att det inte
var skulle
främmande.
Bryta ut något så mega superkrig under tiden ni var där och så dör alla så måste ni försvara er själva. Mm. Jag tänker att det kanske en sån
kriget grej. Var ju slut när vi var där, men det var ju fortfarande
oroligt
precis. Men det var ju en fantastisk upplevelse. Man kom dit och hade konserter inför ett hav av soldater som fick en paus i deras tillvaro. När de hade varit och röjt minor och liksom, jag kan bara tänka i vilka situationer man är och hur man mår kanske när man har det jobbet som de har eller hade då. Och liksom de fick dricka bira och vi körde liksom
ett
cover-gig och det var partystämning och det var så uppskattat och det var så givande för oss. Och så var vi ute och hälsade på vissa, det var något barnhem som vi var ute, vi åkte genom sönderskjutna städer och liksom fick se på väldigt nära håll att ja, just det där som vi ser på tv, det är där vi är nu.
Hur kändes det för dig liksom att se den här misären?
Overkligt samtidigt som man liksom alltså, jag tänkte säga acceptansen kom över en på något sätt att jo, det är så här. Det är så här på riktigt, det är inte bara på tv. Och så besökte vi en skola som inte längre fungerade som skola utan som var ett hem för folk som inte längre hade sina hem. För de var sönderbombade. Och det var i stort sett bara kvinnor och barn som bodde där. Jag kommer ihåg nu, oh, gud, man får ju tillbaka så mycket när tiden går. Och speciellt när man har fått barn själv. Mm. Jag var ju liksom 22 år.
När du åkte kanske. Dit?
Ja. Man ser livet på, man möter barn med andra ögon när man själv inte har barn, märker jag nu i efterhand. Oh, ja. Jag har liksom omvärderat hela den där upplevelsen.
Nu ser man allt, nu ser man verkligen allt ur barnets perspektiv.
Ja,
som
på ett helt annat sätt. Och jag kommer ihåg när vi kom dit, ingen kunde svenska, ingen kunde engelska. Men vi skulle ändå dit och hälsa på och ge dem någon slags musikalisk upplevelse. Vi skulle sjunga med barnen. Vi tänkte att vi får
men
göra
ett avbrott från verkligheten.
Yes, bara en liten happening liksom. Precis som vi gjorde för soldaterna. Och det första stora som händer är att vi möts av en tjock vägg av en otroligt frätande stank. Jag menar, vi håller ju på med våra deodoranter och det är rena toaletter.
Ja, men rinnande vatten.
Ja, man duschar.
Tillgång till tvål, tillgång till duscher.
Luktar gott medel här och
tillgång
där.
Tillgång till, ja. Och det här hade inte de.
Nej, så det var en sån fruktansvärd stank.
Var gjorde människor sina liksom?
Det fanns ju toaletter där i den här skolan. Men det spelar ingen roll. De var ju, det var fortfarande väldigt smutsigt, skitigt. Folk luktade människor, människovätskor liksom. Mm. Det var smutsiga barn, de hade väl ingen liksom stora blöjförråd och sådär. Utan det bara luktade fruktansvärt illa. Och jag kommer ihåg att jag kämpade med att inte liksom hulka. Mm. Bara, kom igen nu för fan, lägg ner. Möt de här människorna, titta dem i ögonen. Och så kom man in och liksom tänkte på något sätt att man skulle, hej kan man alltid säga. Vill någon ge en kram så kan man göra det. Men det hände aldrig. För de var inte mottagna överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att de vuxna var lite sådär, jaha. Alltså det var som att de var helt blockerade, som vi avstängda. Och barnen som tittade på oss med sina tomma blickar. Och de där blickarna de har kommit tillbaka till mig nu, senare. Nu har jag 4 barn på ett åldersspann mellan 6 och 14 år. Och mina barn har aldrig haft sådana blickar någonsin. Och det ska inte barn ha. Så man blev väldigt tagen av, man förstod vad de här hade varit med om. Och fortfarande var med om. Men hur som helst, tack och lov för musiken. Thank you for the music, som sagt, va? När vi pratar om Benny och allting. Så träffas vi i ett gammalt klassrum och vi börjar sjunga. Vi börjar plöja igenom alla barnlåtar vi kan. Så vi står där och gör rörelser och sjunger Imse Vimse Spindel, Klättra upp för trån. Och alla barn, ingen sjunger för de kan inte våra låtar och de kan inte svenska. Men de gjorde alla rörelser.
De gjorde rörelserna, ja.
Så vi gjorde massa svenska barnlåtar med tillhörande rörelser. Och det blev ett sånt fint möte. Och man kände att nu har vi lämnat någonting. Det finns någonting att prata om för dem. Som kanske är någonting annat.
Mm. Ett gott minne. Något ett att skratta minne. Åt.
Ja.
Ett avbrott.
Ja.
Från misären.
Ja, man har, det här yrket när man är frilansande artist. Så det blir ju otroligt tvära kast. Jag börjar tänka på några olika grejer som man är med om. Från Bosnien. Och så var jag och köra en period i livet i ett hårdrocksband som heter Therion.
Ja, just det.
Och de finns fortfarande. Och vi var på någon himla festival i Holland som jag tror heter Dynamo-festivalen. Jag är ingen festivalmänniska. Har du varit på festivaler?
Ja, men jag är en festivalmänniska. Jag kan ju vara stupfull i 4 dygn och...
Och tycka att
ta alla möjliga preparat och tycka att det här är livet.
Och bara, åh, ett tält, det är inte mitt, men jag går in här.
Ja, men
jag
lite sover så, lite här. Så.
Åh, nej, men det var ju min första upplevelse.
Ja, men och sen har du har ju också körat i Melodifestivalen.
Ja, det är
och du har varit med i en tv-serie.
Du menar tävlingen West End Star?
Ja.
Ja. Ja, det var också väldigt speciellt. Det är också ett tvärt kast. Och jag hade nyfödd bebis, han var bara 3 veckor och så åkte jag iväg och sökte det där. Men det var också jättehäftigt. Kul att få göra liksom från liveproduktion, alltså teater med publik.
Just,
som
liksom
kommer.
Där och här och nu till liksom att göra en tv-produktion.
Ja,
med omtagningar och omtagningar och omtagningar på omtagningar på omtagningar på omtagningar.
Och sminktider och hårtider. Mm. Och så bli utröstad. Tävla i sitt yrke.
Och när utröstad, du blev utröstad.
Mm,
vem vann?
Det var Nina Söderqvist, tror jag hon heter. Då blir jag lite osäker bara för det. Som tog hem det här. Och priset var att hon fick göra huvudrollen Lady of the Lake i musikalen Spamalot, som gick då på West End i London.
Mm.
Så det var ju en gedigen
det var ett
bra pris i potten.
Kan man
det var
säga.
Därför jag gjorde det där.
Det är helt otroligt att du sökte
Nina
med 3 veckors bebis till en sån grej.
Ja, jag var ju liksom inte på topp. Men vi var 800 som sökte och jag blev 5.
Mm.
Så det gick ändå ganska bra. När man liksom kör lite på fälgarna så där. Jag sprang och ammade bebis i kulisserna. Och det var spännande.
Det är också helt fantastiskt. Du har ju liksom gjort alla de här grejerna och hunnit amma dina barn.
Ja.
Parallellt.
Ja, faktiskt.
Hur gör du liksom på Chess? Nej, då hade inte du någon nyfödd bebis.
Nej, då var på Chess, då hade jag en 1,5-åring och en man som var pappaledig.
Mm.
Eller om hon var 8 månader när vi började repa. Mm. Så det var alldeles perfekt och avslutade jag andning och nej, det är bara där som jag har haft nyfödd bebis. Jag har ju åkt omkring på konserter och så där med både stora magar och med bebisar.
Och läckande bröst.
Och läckande bröst.
Ont i snippan. Ja. Kliande blygdläppar. Alltså Sandra, jag tycker liksom att allt så allt så kan det här avsnittet sammanfattas med att du är en superwoman som har gjort allt möjligt super mega coolt i världen.
Ja.
Du har fått Benny Andersson att gråta. Du har hånglat med Tommy Körberg. Du har sett din man naken. Du har sett Johan Glans i kalsonger.
Vilka mer har jag sett halvnakna?
Förmodligen har du sett Betty Jöback i kalsonger.
Ja, det har jag garanterat gjort.
Du har... Jag försöker komma på andra män du kan ha sett.
Jag såg nyss klipp Oscar i kalsonger.
Ja, det har jag sett ganska ofta faktiskt, Oscar.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak. Bam!
Bam!
Det kan du dö lycklig.
Nu kan jag dö lycklig.
Det var jättekul att få höra om ditt liv. Ännu en gång.
Du, det var så lite så.
Det var så lite så, det var så jättemycket så.
Det var så jättemycket så.
Ja.
Ja.
Kan du förstå vilka otroliga människor du liksom har omgetts av?
Ja, men man blir lite påmind när man får... Man borde få bli intervjuad ibland och prata lite om sig själv.
Det är en jättebra grej.
Gör det, ni där hemma.
Gör det, ni där hemma. Och med de orden, Sandra, tack så jättemycket för att du har berättat.
Varsågod.
Det var så lite så. Vi är tillbaka nästa vecka, as usual, på torsdag. Lyssna, dela, gilla oss på alla möjliga sociala medier. Jag tror att det kommer något typ av inspelat meddelande här efter att jag säger hej då.
Se varandra nakna.
Hej då.
Hej, Klipp Oskar här. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela eller båda två, så kan du skicka ett mail till escobarkamenish@gmail.com, och så kan du också klicka in på Facebook-sidan och likea Escobar och Kamenish med ett och-tecken och många och. Sen finns en hashtag som heter Escobarkamenish. Nu skrattar de åt mig här. Hej då.
Hej då, Klipp Oskar.